Så här på blanka eftermiddagen som det heter så hade jag tänkt att vi skulle ta upp ett problem som tänkare och filosofer och teologer har brottats med i alla tider. Nämligen frågan om ondskans natur. Den har ju blivit så aktuell igen, den här frågan. Vi talar ju idag mycket om våldet på gatorna och undrar över hur det kan bli som det har blivit. Hur kan det komma sig att det finns så mycket ont när vi människor vill så väl? Kristendomen har ju, och kyrkan, förkunnat att människan inte är god utan är ond. Och det är ju en stötesten. Därför att vi tänker oss ondskan som ett monster med horn och svans. Och så tittar man sig i spegeln och så ser man varken horn eller svans. Utan man ser en person som jag, ganska rar och trevlig i de flesta sammanhang, i alla fall åtminstone tycker man det själv. Man undviker kanske att fråga sina närmaste. Är det möjligt att så att säga ondskan på något sätt har med mig att göra? Det är ju den stora frågan. Och synen på ondskans natur har ju växlat väldigt mycket med olika filosofiska trender och betraktelsesätt. Många har kanske velat hålla med Karl Marx om att det inte är människan som är ond utan samhället. Och det är ju en skön syn. Hurra! Ondskan ligger utanför mig. Den har inget med mig att göra. Den påverkar mig. Den tvingar mig. Men den är inte jag. Nu i dessa genmanipulationens dagar så talar man ju om den själviska DNA-molekylen. Se där. Vem kan rå för sina DNA-molekyler? Det kan ju varken du eller jag. Hurra, vi var med den igen. Fast nu har vi förskjutit den åt ett annat håll visserligen, men vi har ett visst intresse av att frånkänna oss samröret med ondskan. I anslutning till evolutionsläran har ju många sagt att det är det onda som är det goda. Därför det är ju kampen för tillvaron som för evolutionen framåt. Och i slutet på 1800-talet, inte minst när Nietzsche var som populärast, så vände och vred man väldigt mycket på de här frågorna. Är det onda som är ont eller är det onda som är gott? Och är det i så fall det goda som är ont? Jag tittar på alla de här hycklarna som går i kyrkan. Det är ju typiskt att det är det goda som är ont och det onda som är gott. Och när man håller på så där ett tag så blir man ju alldeles virrig i skallen. Det här är ett svårt problem. Och det är ju svårt just därför att vi är medengagerade. Om ondskan har en inteckning i var och en av oss, är det då att förvänta att vi ska kunna förstå vad den handlar om? Att vi ska kunna titta på oss själva och säga, jo men jag är allt ganska bra. Ja, det är kanske det man förväntar sig att vi skulle göra. Skulle människan vara ond om hon sa jag är ond? Nej, den perfekta ondskan är naturligtvis den som opererar i skymundan. Den som har med människan att göra utan att hon vet om det. Den ondska som hon lever i men ändå kan förklara bort, skylla ifrån sig. Det måste vara den effektivaste. Jag skulle vilja dela några tankar ur skriften om vad det kan handla om det här. Vi ska gå till Romarbrevet 8. Och läsa verserna 6 och 7. Kött Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Med begreppet köttet menar Paulus människan som hon går och står i detta livet. Den fallna människan, för att använda en teologisk term. Och här ger nu Paulus en nyckel till väldigt mycket av hans teologi. Han säger så här att det onda i människan handlar inte om att människan är fiende till det goda, utan hon är fiende till Gud. Och den skillnaden, den är så finurlig att den faller ständigt och jämnt på blinda fläcken i våra ögon. Vi jämför med hur det står i syndafallsberättelsen, första Mosebok 3. Den frestelse som så att säga ligger till grund för allt sammans. Verserna 4 och 5, första Mosebok 3. Då sa ormen till kvinnan: ingalunda skall ni dö, men Gud vet att när ni äter av det, kunskapens träd alltså, skall era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Att bli som Gud. Och det här stryker under det jag vill framhålla. Att människan älskar allt det som Gud står för, men vill helst förvärva det utan att få honom på köpet. Gå ut på gator och torg och fråga människor: älskar du godhet eller ondska? Ja, det finns en och annan som säger ondska. Men du får en 95-procentig övervikt för det goda. Ty människan älskar godhet, men vill kunna förvärva den utan att få Gud på köpet. Om jag skulle gripas av en kärlek till det du äger, och till och med gå så långt i min kärlek till du äger så jag börjar plocka det av dig. Jag vill ha det utan att få dig på köpet. Då har jag ju försatt mig i en konflikt. Och den konflikten talar Bibeln om att det är den som så att säga är stommen i världshistorien. Och det betyder alltså att människan är inte ute efter det onda, utan hon är ute efter det goda. Och det här, det måste vi förstå för att fatta Bibelns vittnesbörd om att det var de fromma som dödade Jesus. Det var inte de kriminella. Det var inte fängelsekunderna. Det var inte missbrukarna. Om soldaterna som lyder order säger Jesus: Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de gör. Men de fromma visste ju. Vad ska vi ta oss till? Hade ju prästerna sagt bara kort tid innan. Denne man gör ju många tecken. Och när man bearbetat den frågan en stund så är alla överens om att man måste döda honom. Han hotar ju vår ställning. Han hotar vår makt. Han hotar att ta allt det här goda ifrån oss som vi nu har förvärvat. Och det betyder ju alltså att när människan närmar sig Gud så vaknar väldigt mycket till liv i människan. Människan kan smittas av Guds godhet till godhet. Kyrkohistorien vimlar av helgon. Inte bara sådana som förklarats vara helgon av påven i Rom, utan sådana som i all tysthet har gett sitt liv för andra. Och som kanske aldrig gått till historien, inte går att läsa om i några krönikor, aldrig fått någon namnsdag i almanackan eller annat sådant. Men kyrkohistorien är också full av människor som förvandlats till motsatsen, och det är ju detta som är så gåtfullt. Att ingenstans kan man bli vänner på djupet som i kyrkan. Men ingenstans kan man bli fiender på ett så brutalt sätt som i kyrkan. Inga konflikter är så svåra att lösa som kyrkliga konflikter. Det vet var och en som varit involverad i några. Att där ryker hårtestan om de så inte gör det någon annanstans. Och det är ju underligt. Nej, det är inte så konstigt. Därför att när vi närmar oss Gud så vaknar också en önskan om att få lov att äga detta som är Guds egenskap. Att så att säga få gå över gränsen mellan Gud och människa. Och på något sätt bli hans jämlike. Kunna göra det han gör. Kunna veta det han vet. Kunna äga det han äger och kunna vinna hans kontroll över tillvaron, åtminstone över sitt eget liv. Det här med fiendskapen mot Gud, den är egentligen ganska lätt att se. Därför att vi vet alla att tacksam är man ganska korta stunder i stöten. Men grämelse varar livet ut om man inte gör något aktivt åt saken. Tacksamhet försvinner av sig själv. Men grämelse, den sitter kvar. Den klibbar fast i själen. Varför det? Jo, därför att det här har ju alltid med Gud att göra, både tacksamhet och grämelse. Tacksamheten, glädjen över det man har fått på något sätt, det som har blivit en givet, ja, den kan man ju kanske rikta till människor som var den som i första hand gav. Men bortanför alla gåvor finns ju Gud och bortanför alla givare. Och det där ser man ju ännu tydligare när vi vänder på stegen. Smärtan i livet, den är ju alltid Gud inblandad i. Han hade ju alltid kunnat förhindra alla kriser, alla besvikelser, alla tråkigheter som du har varit med om i ditt liv, har han ju kunnat förhindra. Och ändå har han tillåtit det. Så att tacksamhet och grämelse är ju två attityder i vårt inre som alltid så att säga har med Gud att göra, åtminstone till en del. Gud är alltid inblandad. Och där kan vi se just detta. Grämelsen, den blir bofast och tacksamheten dunstar. Varför? Jo, därför att det finns någonting hos oss som så att säga är motståndare till Guds person. Inte till det han står för, men till hans person. En önskan att själv äga det han står för, det han är. Vi kan ju också se det i människans intensiva önskan att vara gränsöverskridande. Jag tycker det är så intressant att lyssna på kulturprogram i radio. Det är ju inte så mycket kulturprogram i tv tyvärr, men i radio är det ganska mycket. Det är Kulturnytt och det är Kulturfönstret och Boktornet och lite olika små filosofiska samtal av än det ena än det andra slaget. Därför att det ger ju många utblickar i hur de människor tänker som präglar samhällsutvecklingen, som präglar den miljö vi lever i. Och de präglar ju mycket mer än vad kyrkan gör. Det finns inget honnörsord att likna vid ordet gränsöverskridande i sådana sammanhang. All konst ska vara gränsöverskridande. All kultur ska vara gränsöverskridande. Nu under middagspausen så låg jag på min säng och hämtade mig lite grann från efterdyningarna av det jag drabbades av igår kväll. Influensa här. Och lyssnade på ett program om gränsöverskridande postmodern musik. Och det lät som att en del av det i alla fall, som att så är detta musik. Ja, det var ju intressant. Då får vi kanske börja tänka om, definiera om vad musik är. Åtminstone måste jag göra det. Jag är kanske lite på efterkälken. Att vara gränsöverskridande. Det ligger naturligtvis inget obetingat ont i det. Men så ofta blir det ett tvång. Någon kan köra Formel 1-bil runt en bana, 100 varv, med medelfarten 350 km i timmen. Ja, men då måste ju någon köra 351. Det är ju alldeles nödvändigt. Och de pengar man kan satsa på det är ju kolossala belopp. Att det är livsfarligt och meningslöst har ingenting med saken att göra. Människan måste vara gränsöverskridande. Hon kan så att säga inte finna sig till rätta inom sina egna gränser. Alltså handlar det här om, ska vi säga, om relationer och inte om moral egentligen. Det är människans, mänsklighetens relation till Gud. Inte hennes begagnande av moraliska tänkesätt. Kunskapens träd om gott och ont. Inte på gott och ont. Det är en dålig översättning. Alltså det träd som ger moralisk kunskap. Det vill säga den kunskap som människan menar sig behöva för att inte behöva Gud. Och det betyder ju alltså att människan har en, eller mänskligheten, både som kollektiv och som enskilda individer, en tendens att gå över Guds gränser för att så att säga vinna det som är hans personlighet. Om vi tänker oss att du lär känna en person som inte respekterar dina gränser, utan som ständigt överträder dina gränser och så att säga klampar in på ditt territorium. Vad ska du göra med honom? Ja, antingen måste du låta honom hållas och då så att säga blir ju du mer eller mindre utplånad. Eller också så måste du visa bort honom. Han så att säga måste ut ur ditt territorium. Och han måste så långt ut ur ditt territorium att han respekterar dina gränser. Dessförinnan kan ni inte på nytt ha gemenskap. Gemenskap handlar inte om att man utifrån överträder varandras gränser, utan att man inifrån släpper in varandra och respekterar varann när man blir insläppt. Och människan alltså har en tendens att överträda Guds gränser och försöka liksom tränga sig in på hans område. Vad måste Gud göra? Han måste visa bort människan. Långt bort. Så långt bort att hon upptäcker att hon klarar sig inte utan Gud. Så långt bort att hon blir villig att respektera Gud som Gud. Först därefter kan gemenskapen upprättas mellan Gud och människa på nytt. Och det är ju så att säga Bibelns bild av historien. Detta som börjar med syndafall och slutar med Jesu återkomst. En period då mänskligheten är visad så långt bort från Gud att hon ska komma underfund med att Gud är Gud. Och det låter ju på ett sätt som en banal självklarhet. Men det är det ju inte. Och det här kommer ju tillbaka i den 46:e salmen är det väl. Den 11:e versen. Den lustiga uppmaningen, bli stilla och besinna att jag är Gud. Ja, men det är ju klart, säger vi. Det är klart att Gud är Gud. Ja, visst. Men har vi besinnat det? Vad det betyder att låta Gud vara Gud. Anna-Maj gav oss ett exempel i förmiddags. Att när hon talade om Josef. Att han under en lång följd av år i sitt liv inte kunde förstå vad som var på gång. Men han lät Gud vara Gud. Vi kan ju se detta allra tydligast i Bibelns undervisning om hur människan blir rättfärdig. Alltså hur löses ondskans problem i människan. Och då är vi ju inne på rättfärdiggörelsens teologi. Och då är vi tillbaka i Romarbrevet, 3:e kapitlet och 19:e versen. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. Här tecknar nu Paulus i ganska teologiska ordalag, rabbinska, svårförståeliga, men han tecknar två alternativ. Och den som har gått mycket i kyrkan kan det här utan till. Rättfärdiggörelse av laggärningar och rättfärdiggörelse av tro. Vad vill det ena säga? Laggärningar. Jo, att människan blir förvandlad genom det hon gör. Vad innebär rättfärdiggörelse av tro? Att människan blir förvandlad genom det Gud gör. Vem är subjekt och vem är objekt? Det är den stora frågan. Om människan nu kunde göra sig rättfärdig genom det hon gör, då skulle hon vara framme vid målet. Då skulle ju så att säga syndafallets frestelse vara fullbordad. Då skulle hon vara så som Gud. Då skulle hon äga hans egenskap. Och det är därför det inte går. Därför att om någon är inställd på att förhindra det så är det ju Gud. Han accepterar aldrig detta. Och vi kan ju se detta på ett enklare, på ett mänskligare plan. Att om du lyckas göra dig perfekt så blir du så högmodig så att du inte längre är perfekt. Och skulle du misslyckas med att göra dig perfekt så blir du så missmodig så du inte heller perfekt. Vad vill det då säga att bli gjord rättfärdig genom Guds nåd? Jo, det betyder ju att vara stilla. Rättfärdiggörelse genom laggärningar, det är ju att vara aktiv. Och det andra är att vara stilla. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Bli stilla och förstå att detta med godhet är någonting som bara Gud äger. Vi kan smittas av det. Ty godhet smittar. Liksom ondska. Vi kan smittas av Guds godhet, men vi kan inte äga den. Och den smittan kallar Bibeln för den heliga ande. Alltså att Gud så att säga blåser på oss. Så att vi förvandlas. Och att vi ständigt på nytt måste så att säga bli blåsta. För att det här ska vidmakthållas. Vi äger det inte. Slutar Gud att andas på oss så är vi tillbaka där vi började. Men alltså grunden är detta. Att vara stilla inför honom. För att smittas av honom. Och att låta, att acceptera att godheten är hans egenskap och kan aldrig bli min. Det räcker inte med information. Det måste till inspiration. Låt oss då titta igen lite grann på den här texten vi hade fram igår kväll, Jesaja 30, vers 15-18. Ty så säger Herren, Herren Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar vill vi jaga fram. Därför ska ni också bli jagade. På snabba springare vill vi rida iväg. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen av er ska fly för en enda mans hot eller för fem mäns hot, till dess att vad som är kvar av er blir som en ensam stång på bergets topp, som ett baner på höjden. Ja, därför väntar Herren till dess han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren. Saliga är alla de som väntar efter honom. Vi kan uttrycka det så här, att den som inte kan vara stilla inför Gud kan heller inte tjäna honom. Vår tjänst måste börja med stillhet och måste ha sin grund i stillheten. Och jag tror att det är viktigt att betona i en tid och kultur då prestationen är allt. Och människan nästan inget annat än ett medel för prestation. De här hästarna nu, som det talas om här, de är ju ett uttryck för människans önskan att lägga sig till med gudomliga egenskaper. Att inte behöva tjäna i en anda av stillhet, utan kunna göra det i en anda av, ska vi kalla det makt, förmåga kanske bättre. Jag uttryckte det så här igår och kommer tillbaka till det, därför att jag märkte att vi behöver jobba lite med det här, märktes i morse. Vi kan inte tjäna Gud på ett sådant sätt att vi hjälper honom. Du och jag kan inte hjälpa den allsmäktige Gud. Han kan göra allting bättre själv. När han kallar dig och mig till tjänst, så är det aldrig för att han behöver hjälp, utan därför att han vill fylla våra liv med innehåll. Han vill ge mening åt våra liv. Och det här med att kunna tjäna Gud i stillhet, det har med detta att göra. Att tjäna honom med glädje och med medvetandet att det här är ingenting som Gud behöver, utan det här är någonting som han låter mig göra av omsorg om mig. Han utnyttjar mig inte, utan han fyller mitt liv med mening. Vi ska se på några texter. Apostlagärningarna 17. En av mina verkliga favoriter i alla hänseenden. 24 och 25 verserna. Där tycker jag Paulus uttrycker det så perfekt. Gud, 24 alltså, Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. För en del år sedan, just i detta kapell, hade jag denna text framme. Jag har haft den framme många gånger i detta kapell. Och just den gången råkade en pastor vara närvarande, som kom fram efteråt arg som ett bi och frågade: menar du att Gud sysselsätter oss med terapiarbete? Och jag sa att ja, det är nog en ganska bra term. Det är nog ungefär det handlar om. Vi är inte införsatta på något löpande band i någon sorts gigantisk andlig produktionsapparat, utan vi är givna förtroendet att förvalta uppgifter som Gud i och för sig gör bättre, men som han låter oss göra för att vi ska växa och mogna. Han betackar sig för att vi plötsligt börjar utmåla vår tjänst som om den var någonting som han inte gjorde bättre själv. Och han vill istället få ge. Han ger själv alla liv och anda och allt. Och jag tycker att det hela blir väldigt klart om man använder ordet hjälp i sammanhanget. Vår kallelse, vår tjänst, vår uppgift är inte att hjälpa Gud, utan att låta honom hjälpa oss att hjälpa varandra. Du, Gud är inte hjälplös, men vi är hjälplösa.
Kan han inte utnyttja oss som vetskap då?
Jo, men det gör han i det läget. Gud är stor nog att få sin vilja att ske när han hjälper oss att hjälpa varandra. Men när han, som vi säger, använder oss som sitt redskap, så är det ju aldrig på något sätt så att han att vi hjälper honom. Därför att när det här perspektivet går förlorat, så är stillheten borta. Och vi har väldigt mycket stress i våra församlingar. Väldigt mycket appeller och väldigt mycket det här att nu måste vi ut. Nu måste detta ske. Vi måste satsa djupare. Varför går det så trögt? Och hela tiden så tänker alla så här: det går så trögt för att vi inte har satsat tillräckligt. När Jesaja säger: det går så trögt därför att Gud håller emot. Vi ville jaga iväg på hästar och med de stora appellerna och banderollerna och verkligen få hjälpa Gud. Och då håller Gud emot. Det är inte djävulen som gör det. Och Gud håller emot tills dess att vi är stilla. Därför att i hans ögon håller vi på och kränker hans gränser när vi gör så här. Man kan ju inte öppna en kristen tidning och läsa den från första sidan till sista utan att ha drabbats av 10 nya recept på väckelse. Vad vi ska göra ytterligare för att något ska hända. Och jag tror att vi måste vända om. Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli starka. Alltså att vi är hela tiden på väg i fel riktning. I vår föreställning om att vi ska hjälpa Gud. Och det här, det är så inflätat, så att säga, i den köttets fiendskap mot Gud. Som så att säga är ondskans grundsubstans i mänskligheten. Detta att vi önskar alla Guds egenskaper men inte honom. Detta som du ser så tydligt i New Age. Som är all sorts religiositet, all sorts övernaturlighet, alla sorters seanser och bordans och spiritism och spådomar och allt. Men icke Gud. Gudar, ja visst, gärna. Och helst kvinnliga gudar. Men en Gud som har skapat himmel och jord och kan ställa oss till ansvar, nej tack. Och den fiendskapen, den ska vi inte tro att vi blir av med den dag vi blir kristna. Utan den liksom bara byter taktik. När vi så att säga vägrar erkänna att Gud finns, ja, då kan den säga att jag tillåter mig vad som helst. För det kan ju Gud göra. Han kan tillåta sig vad som helst. Då gör jag det också. För jag vill vara som han. Och jag tillåter mig bland annat att säga att han inte finns. Jag tillåter mig att göra det som är fel. Det som jag vet är fel. Men när människan blir kristen, så kommer samma kraft att göra Gud onödig. Att klä sig i helt nya kläder och mycket frommare. Att nu gäller det ju verkligen att satsa på här. Nu ska vi verkligen göra Guds vilja in i minsta detalj. Som om han var hjälplös. Vi ska ta ett par texter till om det här. Vi ska gå till Jesaja 66. Och det här är ju ord framsagda långt efter att templet i Jerusalem har byggts. De två första verserna. Så säger Herren: himlen är min tron och jorden är min fotapall. Vad för ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till viloplats? Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger Herren. Men till den skådar jag ned som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord. Att vara förkrossad är inte detsamma som att vara deprimerad. Även om det kan flyta tårar ur ögonen precis när förkrosselsen inträffar, därför att så många av ens livslögner blir avslöjade. Men efter det tar sig ju förkrosselsen uttryck i en väldig lättnad. Nämligen i den lättnaden som det är att inte ha det ansvar som man ju naturligtvis drabbas av när man försöker leka Gud. Vi kan ju inte försöka lägga oss till med hans egenskaper utan att också drabbas av hans ansvar. Och det är ju också därför, när vi alltså erkänner att Gud är Gud, så säger Gud: ja visst, nu ställer jag dig inte till ansvar. Vad ska ni kunna bygga för ett hus åt mig, säger Herren. Det är ju ni som behöver huset, inte jag. Jag har ju gjort allt sammans. Och samma tanke återkommer i psalm 50. På tal om folkets offrande till Gud. Offrandet av tjurar och turturduvor och vad det kan vara mera. Vi börjar läsa i 7 versen, psalm 57. Hör mitt folk, jag vill tala. Israel, låt mig varna dig. Gud, din Gud är jag. Inte för dina slaktoffer vill jag gå till rätta med dig. Dina brännoffer har jag alltid inför mig. Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty mina är alla skogens djur, boskapen på de tusende bergen. Jag känner alla fåglar på bergen, och vad som rör sig på marken är mig bekant. Om jag hungrade skulle jag inte säga dig det, ty mina jordens krets med allt som är på den. Skulle jag äta tjurars kött, och skulle jag dricka bockars blod? Nej, offra lovets offer åt Gud, så ska du få infria dina löften till den högste, och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du ska prisa mig. Ja, vem är det som hjälper vem? Jo, det är Gud som hjälper oss. Men hjälper inte vi Gud när vi offrar? Det här var ju en tanke som var i omlopp på den tiden. Att om människorna inte offrade tjurar och bockar och kalvar till Gud, så svalt han ihjäl. Om jag hungrade skulle jag inte säga dig det, säger Gud. För jag äger alltihopa. Men varför ska vi offra då? Jo, för att få ett uttrycksmedel för den respekt inför Gud som behövs för att vi ska kunna leva kvar i vissheten om att vi är människor och inte Gud. Att få avstå något åt honom skapar en respekt. Den respekt som Bibeln kallar gudsfruktan, och som inte har med ångest att göra, utan som bara handlar om detta att jag är medveten om Guds gränser och har inte för avsikt att överträda dem. Jag har lagt ner projektet att bli som Gud. Vi var inne på Jesaja 58 i morse, och vi kanske kan sluta där och titta lite grann på den texten. Därför det handlar om rätt fasta. Och vad är vitsen med att fasta? Ja, man kan ju rensa ut miljögifter ur kroppen och lite annat sånt här. Ja då, det är säkert bra. Men det är inte det som är poängen när vi rör oss på biblisk mark. Utan där representerar fastan den yttersta stillheten. Där är jag så stilla inför Gud att jag inte ens äter. När Mose var på berget så varken åt han eller drack i 40 dagar, står det. Och det kan man ju tycka, det måste ju till många mirakler för att han skulle överleva. I den värmen som det måste ha varit på berget där nere och med ingen vätsketillförsel i 40 dygn. Men det funkar. Nåväl. Fastan är ett uttryck för stillheten inför Gud. Genom stillhet och förtröstan blir ni stark. Men här är ju fastan ett knep, så att säga, för att köpa välsignelse. Och det funkar inte. Och när det inte gör det, så frågar människan efter ett tag, vad tjänar det till att vi fastar när du inte ser det? Att vi späker oss när du inte märker det? Jo visst, man är ute efter det man kan få. Att liksom få någonting att äga. Inte att vara stilla inför Gud tills Gud är så stor i ens egna ögon som han faktiskt är. Och Gud svarar genom profeten att om ni var mindre inställda på att hjälpa mig och att istället vara stilla inför mig för att kunna hjälpa varandra, då skulle era sår läkas med hast. Då skulle ni bli som källsprång. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. När Gud får vara Gud. När någonting inom oss har blivit stilla. Nämligen just den önskan att kunna gripa tag i Guds förträffliga egenskaper och göra dem till mina. Att förvalta Guds nådegåvor i stillhet. När Gud liksom av eget fritt val anförtror oss sin vishet, sina uppenbarelser, sin kraft, vad det nu kan vara. Ja visst, ju mer han anförtror dig av den stillheten, desto mer måste någon, eller av den kraften, av den utrustningen, desto mer måste någonting med nödvändighet göras stilla inom dig. Därför att annars vaknar ju alla de här frestelserna till liv. Och det har vi ju sett i så många väckelser. Hur de väldiga karismatiska ledarna efter ett tag träder fram med orimliga anspråk på hela sin omgivning. Och så går väckelsen i stöpet. Den stillheten, den förmågan att förvalta det Gud anförtror utan att vilja lägga sig till med. Att kunna gå på gator och guld utan att försöka att skrapa loss lite grann. Den stillheten är så viktig. Och den tror jag börjar med att vi får helt klart för oss att vi hjälper inte Gud med vårt tjänande, utan han hjälper oss i vårt tjänande. Och vårt tjänande består i att vi hjälper varandra. Inte bara inom församlingen, inom kyrkan, utan naturligtvis inom hela mänskligheten. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Ty det är vår uppgift. Att hjälpa varandra, att bära varandras bördor, Galaterbrevet 6:2. Bär varandras bördor. så uppfyller ni Kristi lag. Vi är inte kallade att bära Guds bördor, utan varandras. Och det kan låta spetsfundigt det här. Och som jag sa förut, det faller på blinda fläcken i våra ögon. Men rent praktiskt tror jag vi befinner oss i precis den situation som Jesaja målar ut i det 30:e kapitlet. Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli starka. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ännu vill vi inte. Vi får köra på med lasset ett tag till. Förr eller senare tröttnar vi. Då får vi se vad Gud gör. Herre, vi ber dig att vi ska få rätt perspektiv på vår situation, på våra liv och på vår tjänst. Förkrosselse låter farligt, Herre. Men egentligen är det ljuvligt. När den här underliga fiendskapen, att liksom rycka åt sig det som är ditt och bara ditt, när den har krossats eller korsfästs, det finns ju många liknelser i ditt ord, så infinner sig en vila. Och den längtar vi efter, Herre. Ditt ok är ju milt och din börda är lätt. Hjälp oss att förstå vad du menar.